Hej, hallå, god kväll, god morgon, god eftermiddag, god förmiddag eller vad det nu klockan är när du lyssnar på det här avsnittet av Total Liverpools podd som är tillbaka. Liverpools säsong har börjat, 5 matcher har hunnit spelas när vi spelar in och med mig i vanlig ordning har jag från hemsidan Total Liverpool Magnus, nej, vad fan, Thomas Nygren. Välkommen!
Men tack så mycket!
Och Per Kvist, god dag!
God dag, god dag.
Ja, jag vet inte vad vi ska skylla på. Klockan är ju efterläggdags. 8:03 är klockan när vi spelar in det här avsnittet. Och det är samma dag som transfer deadline är. Så ja, man är lite vill på namn och dagar. Men hur står det till med er, Thomas?
Jo, men det är väl bra. Jag är lite trött så här dagen efter Newcastle-matchen. Det är ju ett sattyg det här med att vi kan spela veckomatch i stup i ett, eller match klockan 9 en vardagkväll. Det är, ja, då blir man trött dagen efter. Så annars så är det bra. Det är just det här, jag vet inte om ni har något knep hur man ska varva ner efter en match, för jag har otroligt svårt att gå och lägga mig direkt efter en match. Och går jag och lägger mig så ligger jag vaken. Så det är någonting som jag behöver jobba med i mitt supporterskap om vi ska fortsätta spela två dagar i veckan hela tiden.
Per, kan du delge något tips? Hur brukar du göra?
Egentligen inte. Jag är inte särskilt vass på det heller. I alla fall inte när matchen avgörs som de gjorde igår. När det är riktigt dåliga matcher eller matcher som redan är avgjorda tidigt. Då kan man ju nästan börja varva ner under själva matchen, men igår var det ju en enorm energiboost precis där i slutet, och det såg ju Carvalho till, och det var ju bra, men det gjorde ju såklart att det tog sin stund att sova och varva ner därefteråt.
Mm, ja, det har ju sett lite skakigt ut så här i säsongsinledningen för Liverpool, och vi kommer naturligtvis att prata mer om det. Vi kommer ju också att såklart se tillbaka lite på transferfönstret som nu börjar stänga. Liverpool har ju en väl dokumenterad skadesituation som vi kommer att grotta ner oss lite i. Det har ju på en Champions League-lottning har utförts, och snart så startar även Champions League igång. Vi har en var är han nu? Vi ska blicka framåt, och så har vi såklart en topp 5-lista som kommer att handla om, ja, lite tråkigt, utvisningar, eftersom vi har haft en ganska spektakulär sådan på en spelare som vi har haft stora förväntningar på, men vi har inte sett så mycket av Darwin Núñez. Han passade ju på att bli utvisad i matchen mot Crystal Palace, men ja, det har ju varit lite symptomatiskt också för säsongen. Det har varit lite stolpe ut, och vi börjar väl där och ser tillbaka på månaden som har varit. Liverpool har spelat 2-2 mot Fulham, 1-1 mot Crystal Palace. Man har förlorat mot Manchester United, och så de senaste matcherna har man vunnit med 9-0 mot Bournemouth, och nu senast 2-1-seger satt långt inne mot Newcastle. Och Per, hur skulle du vilja sammanfatta den här 5 matcher långa inledningen av Premier League-säsongen?
Verkligen inte bra. Det har ju varit en inledning som är klart under våra förväntningar, och det är ju klart att man är väldigt besviken över det här. Det har ju överlag varit ett ganska dåligt spel och energilöst spel av Liverpool. Visst, undantaget den här 9-0-segern mot Bournemouth, men å andra sidan, det känns ju lite som när man gör en sån här enkätundersökning eller någonting, och ett svar sticker ut otroligt mycket. Den matchen sticker ut otroligt mycket för Liverpool, och det beror ju också på att motståndet är ju ärligt talat undermåligt. De har ju inte ens gjort ett försök att skaffa sig ett lag som kan stanna kvar i Premier League, så att jag räknar nästan bort den matchen. Lite tråkigt resonemang såklart, men när jag tänker på de här 5 matcherna så räknar jag bort den lite och buntar mer ihop de andra 4 och kollar vad som har hänt där. Och då är det ju såklart inte positivt alls.
Vad har varit det stora problemet, Thomas, skulle du säga?
Ja, alltså det är ju inte en sak som har varit problemet, klart, när man börjar så här svagt som ändå gör. För vi kom ju fel in i det från första början i premiären mot Fulham, där vi inte alls riktigt var. Vi kändes inte redo för premiären riktigt. Det var lågt passningstempo, det var lösa passningar och lite orkeslöst nästan. Jag vet inte, Klopp pratade ju inför säsongen om att det var en kort försäsong, att första matchen nästan skulle bli som en försäsongs, ja, fortsättning på försäsongen. Och så såg det nästan ut mot Fulham. Men det var ju också där som det började lite grann, det här med skadehelvetet som har förföljt oss. För vi pratade ju förra avsnittet om hur viktig Thiago var för Liverpools säsong. Och det var ju den första omgången som han klev av. Och sen så har vi haft strul med skador främst på mittfältet ända sedan dess. Kombinerat med skador och avstängningar i anfallet. Så främst så har vi varit kort om folk. Det är ju en sak som man behöver ta med i beräkningarna. För det är klart att Klopp inte gick in i säsongen och tänkte att James Milner skulle starta två matcher i rad i ligan. Han ska ju vara sjunde, åttonde val på mittfältet och spela sista 10 minuterna kanske. Så det är en del i det hela, just att vi har haft stora problem med skadorna. Men vi har också haft jätteproblem med balansen på planen. Vi sitter inte ihop riktigt. Vi tappar bollen på helt fel ställen. Och precis som vi har sett tidigare år när vi har varit ur form, så är vi otroligt lätta att skapa målchanser mot. Det räcker egentligen med att motståndarna vinner bollen och lyfter långt, så är de inne bakom vår backlinje. Vi räddades ju egentligen av en centimeter offside på Alexander Isak igår också, från att ligga under med 2-0. Och då hade vi antagligen förlorat även den matchen. Så vi sitter inte ihop riktigt. Det saknas energi, det saknas tempo. Egentligen är det väl ingenting som har funkat spelmässigt. Precis som Pelle var inne på, 9-0 mot Bournemouth, det är ju... Det var ju en freakshow den matchen. Vi hade 2-0 efter 6 minuter eller någonting, och allt vi försökte med gick in. Men i övrigt så tycker jag att det har inte varit den rätta glöden. Tempot, pressspelet har inte suttit. Vi har förlorat duellspel, tappat andra bollarna. Det har sett trögt och sekt ut på planen.
Ska det göra det? Alltså, visst att man har många skador, bland annat Thiago, men det är ju ändå en ganska stark elva som man har, även om bänken har sett lite rostig ut. Jag tänker spelare som Van Dijk som har varit bärande. Vad är det som händer? Ska det vara så här dåliga resultat mot ändå motstånd som på pappret är ganska lätta? Fulham och Crystal Palace i alla fall är ju inte lag, eller ett lag som skrämmer ens ett formsvagt Liverpool. Per?
Nej, visst, men å andra sidan, om man tänker matchen, alla matcher lever ju sitt eget liv på något sätt, även om man kan se mönster över tid. Om man tänker den matchen mot, nu är det väl lite sådär att man hittar alla möjliga slags ursäkter, men Fulham borta, visst, riktig skitmatch av Liverpool, men det är också en nykomling, första matchen, de är väldigt orädda, entusiasmerade, och det är ju sånt som kan hända, att man går på en nitlott där. Mot Crystal Palace startar Nat Phillips, och de satte ju Zaha på honom, så det kändes ju som att, ja, de måste ju ha fått minst sagt blodad hand när de såg den laguppställningen. Och det är ju klart att det var ju en osäkerhet som spred sig i den matchen, även om Liverpool borde ju ha vunnit sett i chanserna, trots att man fick en spelare utvisad relativt tidigt. Men det som jag kan känna lite är väl att det har varit lite soppa torsk på mittfältet, och det är ju som Thomas var inne på, att det har ju varit skador, men sen så har man ju misslyckats lite med att sätta en bra åldersstruktur just där. Vi har många äldre spelare och många väldigt unga spelare, men vi har inte så många som är i sina bästa år, så att säga. Det är ju Naby Keita i första hand som skulle kunna vara den spelaren, och Fabinho kanske, men det är inte så många som är liksom i 25-årsåldern. Det finns ingen Luis Diaz till exempel som har kommit in och gjort succé, eller en, ja, några år yngre Konaté som vi har i backlinjen som har gjort det väldigt bra till exempel. Vi har ju inte fått in de spelarna, och man har ju inte tagit in någon Darwin Nunez där. Rent allmänt så har man ju inte värvat mittfältare nästan de senaste åren, och det känns väl lite som man har gått på en nitlott där. Och jag tänkte väl lite att det finns en tendens ibland när Liverpool tappar spelare. Vi såg ju hur man tappade Dejan Lovren, inte tog in en ersättare fick skador. Det slutade ju i kaos på mittbackspositionen. Och sen till slut tog man ju in Konaté, och nu är man ju skraja i den månen på mittbackspositionen att man inte ens verkar släppa Nat Phillips idag, trots att han är ju uppenbarligen femte val och håller ju inte måttet om man ska vara helt ärlig. Och på mittfältet, det som hände var ju att man tappade Wijnaldum, som ja, han var ju nästan aldrig skadad, han spelade ju otroligt många minuter. Det gick förra säsongen eftersom Thiago och Keita höll sig skadefria mer än vad de brukar göra. Och nu på försäsongen gick Oxlade sönder efter några veckor. Och då är det ju klart med den bakgrunden att man kanske egentligen var en spelare kort, eftersom Wijnaldum aldrig ersattes. Att Oxlade gick sönder direkt, då är det ju märkligt att man inte tar in åtminstone en spelare till mittfältet för att få en till kropp. Det som har hänt nu är ju att man har hamnat lite i en ond cirkel också, för det blir ju också när man har massa skador att man belastar ju de som är där orimligt mycket. Som Thomas sa har ju James Milner spelat mycket mer än man planerade förmodligen, och Henderson spelar ju också väldigt mycket. Harvey Elliott spelar också väldigt mycket, och han är ju väldigt ung. Han har ju i och för sig gjort det jättebra i sina förutsättningar, men det är ju klart att man i hans ålder inte kan hålla på att spela två matcher i veckan hur länge som helst på den här nivån. Och det gäller ju även James Milners ålder för den delen. Så att man har ju misslyckats med att sätta mittfältet, känner jag, liksom åldersstrukturen och antalet spelare som man behöver för att ha liksom tillräcklig bredd.
Jag känns också som Liverpool behöver ha tre stycken mittfältare extra, eftersom Thiago, Keita och Oxlade-Chamberlain är väl, de är ju skadade mer än vad de är friska under en säsong. Så vi får se vad som händer. Nu när transferfönstret håller på att stänga, så ser det ut i alla fall som att man försöker göra någonting åt mittfältssituationen. I alla fall temporärt. Per, kan berätta lite mer du, som har bättre koll på det än vad jag har.
Ja, det verkar ju som att man är på väg att låna in Artur Melo från Juventus. Och det ska ju i så fall, det verkar ju troligt att det händer, det ska ju i så fall vara ett ettårslån utan köpklausul. Och det är ju klart att om man är ute och handlar sista dagen på transferfönstret, det är ju ja, det är Everton och grabbarna som brukar handla då. Det brukar ju inte vara Liverpool normalt sett. Och det är ju klart att du får ju inte de bästa spelarna då, eller i alla fall inte de hetaste. Artur har ju varit placerad i Juventus frysbox. Innan det så var han icke önskvärd i Barcelona. Men han är ju en spelare som är bra ålder, 26 år. Han har visserligen inte lyckats jättebra i Europa, i Barcelona och Juventus. Men han är ju ändå en spelare som har över 20 landskamper för Brasilien, har varit i några stora ligor. Han är en väldigt spelskicklig spelare, så att gissningsvis så kommer väl han att vara backup till Thiago, vilket ju behövs eftersom han som sagt har en del skador. Så att det är väl inte, ja, det är klart att det inte är en drömvärvning, och det är ju förmodligen en spelare som bara kommer vara i ett år i Liverpool, men det är ju ändå en bra värvning för att vara sista dagen när man letar i panik, om man säger så. Så att det går väl att se det på flera olika sätt, antar jag, att man tar in honom.
Hur ser du på det här, Thomas, att man lånar in en spelare från Juventus, 26 år gammal brasilianare med landskamper, istället för att köpa en spelare? Tycker du Liverpool har gjort rätt val nu när man gör det här som en väldigt temporär lösning istället för en permanent?
Alltså det enda jag kan se är att man behöver spara pengarna för att kunna värva Bellingham nästa sommar. Annars så tycker jag att det är helt uppenbart att det är en panikvärvning när man gör ett lån av en tidigare skadedrabbad spelare med några timmar kvar av transferfönstret. Ja, det är ju inte klart än så fönstret stänger om någon timme, men vi kan ju anta att det kommer bli klart i alla fall. Så det här är ju, ja, hade Liverpool varit väldigt intresserade av att få in Arthur, då hade han ju varit i Liverpool redan. Och det som jag tänker är att om Henderson inte hade skadat sig igår, så är jag tveksam till att man hade gjort den här värvningen överhuvudtaget. Och det är också lite så här kortsiktigt tänkt, för Henderson hade lika gärna kunnat gå sönder i derbyt på lördag, och då hade vi stått där, ja, ytterligare en man kort på mitten. Så jag vet, jag tycker att man inte kanske har skött det här superbra. Sen har inte jag varit någon jättestor förespråkare av att vi måste värva till mittfältet, för i grunden så har vi 8 spelare som kan gå in och göra ett bra jobb. Problemet är, som vi var inne på tidigare, att det är ju spelare som är, de är ju för skadebenägna. Och nu har vi när vi kom in i säsongen, så var Keita redan skadad. Och då skadade sig Thiago i första matchen, och sen så har det liksom bara rullat på. Jag och Said, vi är också skadade redan säsongen började. Så vi kom liksom, även om vi kanske har 8 spelare i grunden, så kom vi in med 6 spelare till säsongstart. Och sen har det bara trissats på, och sen när Keita väl var tillbaka, då skadade han sig på träning så han ändå inte kunde spela. Så ja, värvningen av Arturo är ju ett måste. Men min grundinställning är att om man värvar sista dagen av transferfönstret, då har man gjort ett dåligt jobb. För den situationen ska man inte behöva vara i när man har så lång tid på sig. Det ska ju vara de här desperata lagerna som värvar sista dagen. Och Liverpool ska ju inte vara desperata. Vi gjorde ju våra värvningar jättetidigt i somras med Nunez och Ramsey. Sen så var det, har det liksom inte varit ens ett seriöst rykte. Så det här, ja, jag tror inte att den här värvningen hade gjort om Henderson hade spelat 90 minuter igår. Och det är lite oroväckande med tanke på att han hade lika väl kunnat gå sönder på lördag. Så förhoppningsvis kommer jag att ta in och göra det bra. Det ska ju. Nu har jag sett extremt lite av honom. Men det som skrivs om honom låter ändå som att det skulle vara en spelare som kan gå in och göra ett jobb i Liverpool. Och gör han succé, så kanske vi försöker köpa loss honom till sommaren ändå. För vi ska ju komma ihåg att vi har Keita med utgående kontrakt. Vi har också Chamberlain med utgående kontrakt. Och vi har Milner som är 37 och utgående kontrakt. Så det är ju potentiellt 3 man på mittfältet som kommer att lämna. Ett mittfält som redan många ser som tunt. Så det är klart att det kommer att behöva göras en del på mittfältet nästa sommar. Och ja, det är, vi vet ju inte heller riktigt vart Curtis Jones står idag. Han hade ju en ganska blek förra säsong. Ska han vara 4:e, 5:e val på mittfält i Liverpool? Det är väl kanske någonting som man får ställa sig tveksam till. Så Liverpool brukar alltid ha en långsiktig plan. Så jag ska väl säga, inte säga att jag är orolig, men jag är lite förvånad att vi är i den här sitsen. Att inte man har gjort någonting. Som sagt, jag tycker att vi har ett bra mittfält. Men det är en liten prekär situation som vi är i nu.
Ja, många skador har varit. Curtis Jones får ju se om han håller. Han är ju en av de som har varit skadade. Har väl kommit tillbaka nu mot Newcastle, så fick han väl komma in, eller satt i alla fall på bänken. Övriga skadade, Diogo Jota, Keita, Thiago, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Konaté, Ramsey, Keller, Matip är också nu på väg tillbaka, och sen då Curtis Jones. Så en diger skadelista har följt Liverpool under den här säsongsinledningen, som då har inletts med 5 matcher. 5:e plats parkerar man på med 8 inspelade poäng. Inte riktigt kanske vad vi hade räknat med. Men även om det har varit många skador, och nu har vi gjort en sammanfattning, har det funnits något utropstecken? Någon spelare som ändå har imponerat under den här underväldigande säsongsinledningen, Per?
Jo, men det tycker jag. Jag tycker väl ändå att Fabio Carvalho har sett väldigt bra ut. Han har ju hoppat in i Premier League och sådär, och han har ju verkligen varit en injektion när han har hoppat in, och det har ju faktiskt varit väldigt viktigt. För rent krasst så har vi ju knappt haft något på bänken. Det har ju varit, när vi behöver få fart på offensiven, har det varit Carvalho och Tsimikas som Klopp har slängt in. Och det är ju klart att det är enorm skillnad mot för dem, till exempel Thiago, Jota, Darwin Núñez hade varit tillgängliga för att komma in, vilket de ju snart kommer att vara. Så att Carvalho har ju visat varför Liverpool tog in honom. Han spelar ju med mycket energi, och han är ju en trevlig blandning av en spelare som jobbar väldigt hårt och är ganska oöm, men också är snabb och teknisk. Så han är ju lite av en Coutinho som har blivit skolad i The Championship, och det är ju klart att det är ju väldigt positivt inför framtiden. Sen har ju han liksom många andra som har spelat nu i början haft en egentligen orimligt stor roll på grund av alla skadorna, men han har ju tagit chansen definitivt.
Thomas, har du någon som du tycker är värd att lyfta fram?
Ja, men jag skulle kunna säga ändå Carvalhos tidigare lagkamrat, återigen lagkamrat, Harvey Elliott, som har också gjort det väldigt bra när han har spelat. Precis som Pelle var inne på med Carvalho, så kanske han har fått en liten för stor roll så här tidigt på säsongen, men han har ju gjort det väldigt bra. Han vågar ta sig an motståndare, han vågar göra det oväntade, han vågar bryta linjer. Så jag tycker han har gjort, ser jättebra ut. Han är ju tillbaka lite grann där han var före skadan. För innan han skadade sig mot Leeds förra säsongen, så var det ju den här Harvey Elliott som vi fick se. Efter skadan så var han ju, dels så kom han säkerligen tillbaka för tidigt förra säsongen. Och sen så var han ju ganska så blek de få gånger man fick se honom. Men den här säsongen har han börjat jättebra. Och kan han bygga vidare på det, så är det här såklart en superspännande spelare för framtiden. Men uppenbarligen även redan nu. För det går ju faktiskt att argumentera för att även ett helt ordinarie Liverpool så ska han kunna vara en startspelare på mittfältet.
Ja, det är ju ett utropstecken som heter duga. Har vi några frågetecken då? Det borde ju finnas ett antal sådana med tanke på hur det har sett ut inledningsvis. Thomas, någon som du vill lyfta fram som har sett extra lite mer frågetecken ut än någon annan?
Ja, så när man bedömer frågetecken så utgår man ju såklart ifrån vilka förväntningar man har på spelarna. Och en som inte har levt upp till mina förväntningar än, det är ju faktiskt Van Dijk. För han har ju varit en prickfri försvarsspelare ända sedan han kom till Liverpool egentligen. Men han har sett lite loj ut under de första omgångarna. Och det har ju kunnat gjort enstaka matcher tidigare också, men det har liksom inte gjort någonting. Nu ett typexempel är ju straffen som han drar på sig mot Fulham. Han ska ju inte dra på sig en straff i en mot en men mot Mitrovic. Utan det är en slött ben som han slänger fram istället för att försvara som man brukar göra. Så Van Dijk tycker jag ändå, med honom så förväntar man sig att han ska vara världens bästa mittback. Det är ju den ribban han har lagt. Och när han presterar som han gör nu, ja, men då är han inte världens bästa mittback. Så det är väl egentligen han som är mitt frågetecken. Jag skulle inte säga att han har varit dålig, men han har sett sårbar ut. Och det är man ju inte van vid när det kommer till vår holländske bjässe.
Mm. Ja, mänsklig var han och sett ut, som kan jag hålla med om, Per. Vad har du något frågetecken som du skulle vilja lyfta fram?
Jag tycker väl att på mittfältet så har man saknat intensitet och pressspel. Och två spelare som ska stå för just det är ju faktiskt Jordan Henderson och James Milner. Sen kan jag väl tycka att de får orimligt mycket skit, speciellt Milner, med tanke på att det inte är meningen att han ska spela så här mycket. Men det känns ju som att de inte riktigt har kommit dit i pressen. Och jag tycker att man ser tendenser att James Milner, som till exempel som Zlatan förra året, att han vill en sak, men benen, ja, de klarar inte riktigt av att längre att utföra allt han vill, om man säger så. Så man ser ju att han har blivit äldre, och det är ju såklart synd för Liverpool, för att om Milner och Henderson har, jag tycker han har tappat i intensitet också. Om de hade varit på samma nivå som för 5 år sedan, då hade ju hela lagets mittfält hade ju blivit bättre, framförallt mer intensivt bollvinnande. Så att det tycker jag är frågetecken. Men sen är det också det här som vi har varit inne på, inte 100 gånger, men några gånger, alla de här förbannade skadorna. Det är ju klart att det är enormt krävande rent fysiskt att spela med högre intensitet än motståndarna. Och då när det blir liksom mycket speltid på de här spelarna, då kanske de inte klarar, speciellt inte den här åldern, då kanske de inte klarar av det. Men om de hade spelat varannan match, då kanske de hade gjort det. Så att det blir också... Ja, de har ju inte de bästa förutsättningarna heller hittills, om man säger så, att utföra sitt jobb. Så att jag tycker ändå att man måste ha det beaktande. Men jag tycker definitivt att jag hade förväntat mig bättre av dem när de har spelat.
Finns utrymme för bot och bättring för flertal spelare, kan vi höra. Och förmodligen också för, som vi inte har nämnt, Liverpool la ju stora pengar på en anfallsspelare under den här säsongen. Darwin Núñez jämfördes lite med Erling Haaland under säsongsupptakten eller inför säsongen. Haaland har nu slagit rekord i att göra, vad är det, 9 mål på 5 matcher eller vad det nu kan vara. Darwin Núñez, en dansk skaller. Av det ni har sett av Darwin Núñez, hur skulle ni vilja sammanfatta det lilla man har sett? Har det varit lovande fram till den där danska skallen? Eller är ni besvikna? Vad är era intryck över den rekordvärvningen?
Jag tycker att han har ju sett bra ut när han har spelat. Inhoppet mot Fulham, det räddade ju egentligen en poäng. Först gjorde han ju ett snyggt mål. Och det tyckte jag var imponerande, just den här klacken som han sätter. Att han har ju bara någon minut innan då misslyckats med precis samma avslut. Ändå så har han skallen nog att prova det igen och gör då mål. Han är också inblandad i Salas mål, den andra kvitteringen. Sen i matchen mot Crystal Palace så det syntes att han blev frustrerad när han inte riktigt fick till riktigt satt i chanserna. Och han får ju såklart inte agera som han gjorde. Han får ju inte ge dansken möjlighet att kasta sig på backen. Så det är ju såklart, det är ju inte okej. Okay, han hade ju kunnat, nu fick vi ändå en poäng där, men han höll ju på att kosta oss matchen. Men sett i prestationerna så tycker jag att Núñez ser lovande ut. Han var ju bra även i Community Shield-matchen där han gjorde mål. Så jag är övertygad om att det här kommer att bli bra. Men det är klart att man märker att han är lite het, att han är het. För han firade ju som han hade avgjort Champions League-finalen när han gjorde mål i Community Shield. Han skallade Andersen i Palace när han tappade tålamodet. Och jag vet inte om ni har sett bilderna på honom i slutskedet mot Newcastle igår, när han står upp och skriker mindre välvalda ord till Newcastle-bänken. Så han är ju uppenbarligen hetlevrad. Och det kanske är någonting som han behöver få bukt med. För det finns ju ganska många mittbackar i England som är bra på att tända de som är hetlevrade. Och de kommer ju prova honom, garanterat. Alltså, alla mittbackar som han möter kommer ju försöka få honom i balans. Så den biten behöver han få bukt med. Men jag tror att vi kommer vara jättenöjda med den här värvningen när säsongen summeras.
Vi har ju haft erfarenhet av temperamentsfyllda uruguayaner tidigare. Luis Suarez hade vi också ett temperament, får man väl säga. Per, vad är dina tankar om Darwin Núñez?
Det som jag känner lite är väl att han har ju varit väldigt bra i de här matcherna där det har funnits stora ytor att operera på. Och han är ju väldigt snabb och vass när det kommer ytor, när det blir... Ja, när han får bollar i djupled och får inlägg. Men däremot mot Crystal Palace, då blev det en helt annan typ av spel. De parkerade bussen, väldigt små ytor. Det blev liksom det här finliret mer som man behöver ta sig in med kombinationer. Och då fick han det svårare. Och per automatik blir det ju mycket tätare då. Och man får liksom, man får ju en back på sig hela tiden. Och han får ju möjlighet att provocera och hålla i, vilket man får göra nästan hur mycket som helst i Premier League nu för tiden tydligen. Så att ja, han måste ju bli bättre där i de här matcherna där motståndarna parkerar bussen. För vi vet ju också att det händer ju inte sällan när Liverpool spelar, speciellt på Anfield. Så att det blir ju en utmaning för honom. Och som Thomas säger så kommer han ju bli provocerad nu väldigt, väldigt mycket. Eftersom de har ju sett att man kan få avkastning på att provocera honom. Men det tror jag att han är beredd på. Och jag tror väl att ja, om han är normalt funtad, vilket han säkert är, att han har lärt sig något av det här och att han inte kommer bli utvisad igen. Och det hade ju varit jättebra att kunna vila Firmino i nästa match med tanke på hur mycket han har spelat. Men det kanske inte är just en match på Goodison där man vill att han ska göra comeback från start efter en sån här avstängning. Så det kanske blir i Champions League som han gör comeback från start trots allt. Men man får väl anta att han kommer in mot Everton i alla fall.
Skulle vi lägga till på Nunez bara? Där jag tänker, en sak som man lätt glömmer bort också runt vårt nuvarande anfallsspel, det är att vi har haft Mané, Firmino och Salah tillsammans där framme väldigt länge, som har hittat varandra med liksom förbundna ögon i stort sett. De har ju hjälpt varandra väldigt mycket och liksom tagit varandra fram till målchanser. Och nu kommer Nunes in ny. Vi har Diaz som kom in ny under förra säsongen. Så jag tror det kommer ju ta ett tag för dem att hitta varandra. Och jag tror det är ju när man lyckas hitta varandra och kombinera och samspela som det blir lättare också straffa de här låga försvaren. Sen så är ju klart Nunes är ju en fysisk närvaro i straffområdet på ett annat sätt än Firmino har varit. Samtidigt som Firmino ändå ska ha varit en bra huvudspelare till exempel. Men jag tror att det kommer kanske ta ett tag innan vi ser dem verkligen hitta varandra. Och när de börjar hitta ett samspel så kommer det såklart underlätta väldigt mycket. Vi har ju varit bortskämda med att ha haft samma tre anfallare på topp i stort sett varenda match under flera års tid. Så de har ju verkligen haft, de har ju varit det som en trio. Lite grann kändes det så när Diaz, Nunes och Salah spelat. Det var tre spelare som försökte, det var tre spelare på topp. Det var inte en trio på topp utan det var tre enskilda spelare på topp. Och det behöver de försöka svetsa samman.
Vi får se hur det blir med den saken, och Liverpool kommer ju testas ganska snart i derbymatch mot Everton som är närmast, och sen blir det Champions League. Och om vi då bara lite hastigt går igenom Champions League-lottningen då, Napoli, Glasgow Rangers och Ajax, hur hanterbar tycker ni den gruppen i den här upplagan av Champions League är?
Ja, den är ju absolut hanterbar. Den är ju inte jätteenkel på något sätt. Glasgow Rangers skrällde ju som bara den i Europa League förra säsongen. Även ja, då är ju ändå de det klart svagaste laget. Och utgångstipset är ju såklart att de kommer sist i den här gruppen. Men Ajax och Napoli är ju absolut lag som kan störa. Och man måste ju göra gedigna insatser för att besegra de motståndarna. Man kan inte gå på halvfart och vinna. Det vet vi, och vi har ju nästan en tradition av att möta Napoli. Även om jag kan väl känna att deras försvar har försvagats ganska mycket av att Koulibaly har lämnat för Chelsea. Men de har ju sina spännande spelare där också. De har ju många klassspelare, så det är en svår motståndare. Och Ajax är ju alltid Ajax, så jag tror att de kommer behålla en hög nivå trots att de har sålt ett par spelare där till United. Så att det blir absolut en utmaning, men det är klart att Liverpool ska gå vidare om man hittar sin nivå igen. Mm.
Thomas, hur är dina tankar över den här lottningen? Är du nöjd?
Ja, det får jag säga. Främst tycker jag att det är roligt ändå att vi får spela mot tre ändå riktiga lag, tre klassiska lag. Det är ändå som Napoli, Maradonas lag. Det är Glasgow Rangers som är som ett av de två stora i Skottland, och sen så har vi Ajax som är ett av de mest klassiska lagen vi har i Europa. Så det är liksom en fin grupp som man ser till motståndarlag. Sen är det så klart som Per inne på, vi ska ju gå vidare i den matchen, eller i den gruppen, från den gruppen. Sen så klart det kommer ju vara otroligt tajt matchande den här säsongen. Vi ska ju väl hinna färdigt med gruppspelet innan vi ska spela det där jävla ursäkten till fotbolls-VM nere i Qatar. Så det kommer ju bli tajt mellan matcherna. Det krävs såklart att vi får tillbaka lite spelare. Att vi kommer kunna rotera. Och det skulle ju underlätta väldigt mycket om vi får en bra start. Nu har vi Napoli borta i första. en vinst där skulle ju lätta upp väldigt för, ja, för de kommande omgångarna. Så det är klart att vi ska gå vidare. Det är ju inget snack om. Men det kommer in, det finns ju ingen riktig, inget lag som vi kan ställa ut med B-laget mot. Vi har ju inte Midtjylland i gruppen till exempel. Så vi ska gå vidare, men det kommer nog inte att avgöras i fjärde omgången.
Kommer inte bli en enkel resa, men ändå ska man gå vidare. Det är väl sammanfattningsvis, och då kan vi väl lämna liksom det som har varit under den senaste månaden. Och så går vi vidare med den fasta programpunkten. Var är han nu? Och Thomas, vem är vi har våran ficklampa, våran sökljus på nu?
Ja, den spelaren som vi ska titta på idag är en målvakt. Men som jag tror att de flesta kommer ihåg från Liverpool, främst som anfallare faktiskt. För den vi ska titta lite närmare på nu är Jamal George. Och han gjorde inget större avtryck i Liverpool. Men det lilla avtryck han gjorde han ju på en försäsongsmatch mot Huddersfield. Under ett av Klopps allra första år. Där han satt med som tredje målvakt på bänken. Vi var vana trogen i träningsmatcherna. Så bytte Klopp ut hela laget i halvtid. Och Lukas vana trogen så drog han på sig en skada. Han kunde ju ha en tendens att göra det. Och det resulterade i att Klopp fick välja på att antingen spela klart den här träningsmatchen med 10 man. Eller kasta in tredje målvakten, den då väldigt, väldigt unge Jamal George på topp. Så han kastade in honom i sista halvtimmen av den här träningsmatchen mot Huddersfield. Och faktiskt lyckades George springa offside en gång i sitt inhopp som anfallare. Det här var en match som Liverpool vann med 2-0 faktiskt. Jag får med att Alberto Moreno faktiskt gjorde ett mål i den här träningsmatchen. I alla fall, det är det i alla fall jag minns av honom i Liverpool. Och sen så har han liksom, åtminstone för mig, fallit lite i glömska. Det här var ju en stor talang redan från unga år. Han kom ju till Liverpool som 10-åring, handplockad av John Achterberg. Han slog igenom först i Tranmere och sen följde han med Achterberg till Liverpool när han gick dit. Men det blev ju inga seniormatcher för Liverpool, utan Jamal George kastades ut i den här beryktade lånekarusellen. Där hamnade han med att vara både i Carlisle en säsong och Tranmere Rovers en säsong. Han var i Marine FC en säsong innan han lämnade Liverpool 2020 för att permanent skriva på för Colchester United på free transfer. Colchester United är ett lag som huserar i de lägre proffsdivisionerna i England. Och där slog George till med att göra en väldigt bra insats. Förra säsongen så hade det var hans andra säsong i Colchester. Så blev han faktiskt utsedd till årets spelare i klubben. Och har skaffat sig ett väldigt, väldigt gott rykte. Det här goda ryktet gjorde att faktiskt inför den här säsongen så blev han värvad till den skotska högsta ligan. Där han numera är första målvakt i Livingston. Han har stått 90 minuter i alla de 5 första matcherna. Han har hållit nollan en match, släppt in 9 än så länge. Bland annat var det med att förlora mot Glasgow Rangers. Och det som var speciellt med den här värvningen är att Livingston betalar oerhört sällan pengar för sina värvningar. Skotska ligan är ju inte täta som många lag i Skottland. Men Livingston var så sugna på att värva Jamal George att de faktiskt betalade pengar till Colchester för att köpa loss honom. Det har inte kommit ut hur mycket de betalade, men det var ändå en grej som de tryckte på, att de trodde på honom så mycket att de var villiga att betala pengar för att få in honom. Och han är fortfarande bara 24 år, så han har ju säkerligen många år kvar i sin utveckling, och det är väl inte omöjligt att han kan kunna klättra till större lag än Livingston innan hans karriär är klar. Men det är lite speciellt just hans tid i Liverpool. Han pratat om det i flera intervjuer när man läser att han tycker att det känns lite surt att Liverpool var ju hans lag. Så där, att det enda som man minns av honom är att han hoppade in på topp. Samtidigt får man väl ändå med sig att det är ganska många som har rest med på försäsongsturnéer, som har spelat i försäsongsmatcher och så vidare, som vi supporter har glömt bort helt. Men i alla fall jag kommer ihåg det där inhoppet Jamal George gjorde mot Huddersfield. För det var ju lite komiskt att se en yngling som var tänkt att vara tredje målvakt hoppa in och spela på topp tillsammans med de någorlunda ordinarie spelarna.
Det är ju viktigt att spelare är mångsidiga, och det tycker han visa upp då i allra högsta grad. Som anfallare. Vi får se vad det blir av Jamal George, om det är en Peter Gulacsi som det handlar om. En målvakt som Liverpool släpper, som får en väldigt bra karriär efter har försvunnit ifrån Liverpool och överlevt lånekarusellen. Man väl får lite stabilitet i sin karriär och sina klubbar. Per, har du några mer minnen av Jamal George än som toppspelare i träningsmatch?
Nej, det kan jag väl inte säga. Men jag har faktiskt varit i Colchester. Det nämndes ju här. Och det är ju lite... Det är ju en väldigt historisk stad. Liksom, romarna var ju där och ja, finns lämningar från medeltiden. Ligger ju i det gamla Essex. Så att, jag har varit där. Men tyvärr såg jag inte honom spela när jag var där. Jag kollade mer på historiska sevärdheter. Det återstår väl att se om han blir en legend där så småningom, men nu har han ju lämnat, så förmodligen inte.
Två säsonger brukar sällan räcka.
Ja, det är tveksamt om det räcker med tanke på stadens historia och så.
Ja, vi ska väl lämna Jamal George och önska honom lycka till, men nu vet vi i alla fall var han håller hus. Scotland Livingston är det som gäller för honom, och fem matcher har blivit så första målvakt. Där får vi se om han återfinns i en större klubb längre fram i sin karriär. Han har ju ett par år kvar förhoppningsvis av en proffskarriär. Och så lämnar vi honom, och var är han nu för den här gången? Och sen tänker jag att vi blicka lite framåt. Eller vad säger ni?
Det är bara läge för det.
Ja, det börjar på att bli det.
Jag hoppas på någonting bättre.
Ja, verkligen. Och om vi ska blicka framåt och se om säsongen kan fortsätta i dur i alla fall. Att man fortsätter att plocka poäng i den takt man har gjort de senaste två matcherna mot Bournemouth och Newcastle. Och jag vet inte riktigt om man har goda förutsättningar, men Everton som är nästa lag på tur i ligan, ja, det råder ju goda förutsättningar där. Sen så efter Everton-matchen så tar ju Champions League-gruppspelet fart, och då inleder man med att möta Napoli. Sen får man spela i ligan igen mot Wolverhampton innan det blir dags för spel mot Ajax i Champions League. Sen spelar man mot Chelsea och Brighton, och sen för ytterligare den 4 oktober så blir det en gruppspelsmatch i Champions League mot Glasgow Rangers, och då är vi framme i 4 oktober, och någonstans efter där så har jag tänkt att vi återkopplar igen och ser tillbaka hur den månaden har gått. Men Thomas, Everton, Wolverhampton och Chelsea och Brighton är de ligamatcher som vi har att se fram emot under den kommande månaden, och hur ser du på de matcherna? Framförallt tror jag du är extra nyfiken på Brighton-matchen.
Ja, jo, men det är ju allra högsta grad, för jag ska ju förhoppningsvis vara på plats på Anfield för första gången sen pandemin drog in. Jag ska åka med några kompisar över och titta på Brighton hemma, så den ser jag såklart fram emot oerhört, oerhört mycket. Och nu har ju Brighton dessutom börjat säsongen bra, så det kommer säkert att bli en tuff match. Och överlag, om man tittar på de här fyra matcherna, så är ju idel tufft motstånd. Everton, de är ju dåliga, men det är ett derby, och vi vet alla att derby, då, de lever sina egna liv. Det är klart att vi ska slå Everton, men det var klart att vi skulle slå Crystal Palace och Fulham också. Kan vi förlora mot Manchester United så kan vi förlora mot Everton. Så det kommer krävas en bra insats. Wolverhampton, ofta kniviga. Och sen Chelsea som faktiskt ligger efter oss i ligan. Trots att vi tycker att vi inlett ganska så miserabelt så är ju de bakom oss. Och har redan hunnit med att förlora mot två lag som de säkerligen ska ha bakom sig i Leeds och Southampton, vad de lyckas förlora mot.
Det är en bedrift.
Så, ja, så det kommer att bli tufft. Och jag skulle kunna tänka mig att även Thomas Tuchel sitter och känner sig lite bekymrad över mötet mot Liverpool. Får inte han ordning på sitt lag innan dess? Och skulle råka på en förlust mot Klopps Liverpool på hemmaplan, då kanske det börjar skaka ännu mer i murarna där. Så det är en tuff månad. 4 tuffa matcher som ska spelas mellan Champions League-spel. Där vi dessutom vet att vi har några veckor kvar innan våra skadade spelare kommer tillbaka. Så ja, det kommer bli en nervig månad. För vi behöver ju ha många poäng på de här 4 matcherna om vi ska ha någon som helst chans att hänga med i den absoluta tätstriden.
Ja, det är ju så. Per, hur mycket skulle krävas egentligen för att Liverpool inte ska vara helt avhängda från tätstriden? Det känns nästan lite så efter den här inledningen. Då tänker jag, då är det en förlust man har, men ändå känns det som att ligan är ju nästan körd. Krävs det full pott för att Liverpool ska ha en chans på ligan nu?
Nej, inte full pott. Det är väl att överdriva lite. Det är ju... Visst, Arsenal leder ju ligan, men de har ju haft ett ganska bra spelschema om man säger så. De har inte mött något riktigt bra lag än. Det är väl främst City där man känner att de nog inte kommer tappa jättemånga poäng. Men ja, nej, jag tror inte att något lag kommer vara lika överlägset i år som Liverpool och City har varit föregående år. Men jag tror å andra sidan att de absolut sämsta lagen som Bournemouth och Nottingham, de kommer att vara sämre än vad bottenlagen har varit den här säsongen. Men jag tror att mittenlagarna är bättre. Det känns som att många har spenderat bra. Om man bara kollar på Wolverhampton, de har ju tagit in en sån spelare som Matheus Nunez från Sporting. Jättebra mittfältare som säkert hade varit bra i Liverpool också. Det är ju en, ja, kanske den bästa spelaren i Portugal efter att Luis Diaz och Darwin Nunez har lämnat, och det är ju klart en jättevärvning som man absolut inte hade sett dem göra för bara några år sedan. Så att jag känner att många lag har blivit bra och många lag kommer nog kunna störa topplagen, fler lag än tidigare. Och det är ju klart att det kommer bli ännu tuffare de här matcherna efter Champions League. De här Wolverhampton-matchen till exempel som kommer efter Napoli-matchen. Det kommer ju bli ännu tuffare. Chelsea-matchen är ju lite annorlunda eftersom de också spelar i Champions League, så att det är väl mer jämnt skägg liksom när det gäller spelschemat. Men ja, det blir tuffa matcher i Premier League också.
Vilken match, Per, ser du fram emot mest av de här mot Everton, Wolverhampton, Chelsea och Brighton? Och vilken är viktigast?
Viktigast är väl egentligen alltid matcherna mot andra topplag, för det är ju i någon utsträckning 6-poängsmatcher. Men sen är det ju klart att matchen mot Everton är ju jätteviktig på så vis att man måste fortsätta bygga momentum efter vinsten mot Newcastle. Om man kommer där med 3 raka vinster, då har man ju plötsligt vänt på säsongen samtidigt som spelare är på väg tillbaka. Darwin Nunez kommer ju tillbaka då. Matip kanske kan spela, vem vet. Jota är väl, nu börjar han träna först idag, så att han lär väl inte spela mot Everton. Och sen får man väl se om Artur blir klar ikväll, hur han kommer in i det. Så att det skulle ju bygga momentum på ett väldigt bra sätt att besegra Everton, känner jag. Och sen är det ju alltid så i Champions League att om du torskar 1-2 matcher i början och får börja i en uppförsbacke, då kommer det ju bli mycket svårare att gå vidare från gruppen. Så det är ju klart att det är viktigt att ta, ja, i alla fall kanske 3-4 poäng från de här 2 första matcherna där. Mm.
Thomas, om du får tippa 12 poänger som står på spel i ligan mot Everton, Wolverhampton, Chelsea och Brighton, hur många av de här poängen kommer kan Liverpool lägga till sin sammanlagda poängskörd för säsongen när 9 matcher har spelats?
Ja, det är ju så jäkla svårt att förutse nu vilket Liverpool som kommer till matcherna. För man tänkte att det skulle vara ett lag som kommer 9-0 i ryggen nu mot Newcastle, och så såg det ändå så pass krampaktigt ut. Och nu är det ett derby på lördag, det är väldigt oklart vilka spelare som är tillgängliga. Jag tror vi tar 9 på de här 12. Och främst så måste vi vinna mot Brighton när jag är på plats. Då får det inte se krampaktigt ut.
Det är då det ska toppas alltså.
Ja.
Och man får ju säga då att de bästa förutsättningarna finns, för det är ju faktiskt ett landslagsuppehåll insprängt mellan matchen mellan Chelsea och Brighton, ska sägas. Per, hur stor blir poängskörden skulle du tippa? Mer lika eller färre än vad Thomas tror på hans 9?
Ja, 10 kanske. Nu har jag sån här klassisk hybris efter några vinster, men jag säger 10. Försöker vara lite optimistisk, och det är som vi har varit inne på massa gånger tidigare, att vi älskar ju landslagsuppehåll, eller hur? Det är, det är precis det vi ser fram emot under säsongen. Gud vad bra det ska bli att få rehabba lite spelare.
Ja, hoppas ingen åker iväg på landskamperna.
Det är ingen som är skadefri helt som kan åka iväg. Alla är slitna eller skadade, så att det är bara tacka nej.
Annars fejkar vi skador.
Ja, det är obligatoriskt den här gången.
Ja.
Vi får se hur det blir med skador och skaduppehåll och sådana saker. Men det börjar bli dags att knyta ihop för den här gången, och som vanligt tänker jag att vi gör en topp 5-lista i vanlig ordning. Och en spektakulär detalj som har varit under den här säsongsupptakten, det var ju när Darwin Núñez blev provocerad och fixade till sig en utvisning i sitt andra framträdande i tävlingssammanhang, eller ja, andra riktiga framträdande i tävlingssammanhang för Liverpool. Och med tanke på det spektakulära utvisningen tänkte vi då blir topp 5-listan. Och Thomas, vad hittar vi där på plats 5 av den här kanske tvivelaktiga äran att vara med på en topplista?
Ja, men just det här med utvisningar är ju någonting, ja, det är ju någonting speciellt. Och faktum är att när Núñez åkte på sin utvisning där härom veckan, så var det första utvisningen som Liverpool åkt på sen Andy Robertson åkte ut mot Tottenham förra säsongen. Och när han åkte ut då var det första gången som vi åkte på en utvisning på 2 års tid. Så vi har inte, alltså sen Klopp kom in egentligen, så har det inte varit så där jättemånga utvisningar. Så man har fått gräva lite djupare i arkiven för att få fram de mest minnesvärda utvisningarna under 2000-talet. Men på plats 5 så har vi en utvisning som vi faktiskt pratade om redan förra avsnittet, när vi tittade på var Lazar Markovic hade tagit vägen. En av de utvisningarna som jag minns bäst är faktiskt när han petar näsan på Safari. Och det blev ju så symptomatiskt för hans Liverpool-karriär. Så den utvisningen har vi placerat på plats 5.
Plats nummer 5, alltså Lazar Markovic som vidrör Barang Safari då. På plats nummer 4, vad hittar vi där? En lika karriärsdefinierad utvisning på en fjärde plats som på femte plats?
Ja, men snudd på får man väl säga. Den här utvisningen kom den 15 augusti 2010. Det var, om jag minns rätt, så var det väl i premiären av Premier League som Liverpool mötte Arsenal på hemmaplan. Och det här var ju precis när Roy Hodgsons stora tid. Och det blev ju, ja, det minns vi alla hur rolig den tiden var. Och den som satte första dobben i Roy Hodgsons kista, det var ju Joe Cole som var våran prestigevärvning den sommaren. Det kan man ju komma ihåg när man sitter lite missnöjd över att vi har värvat dåligt i år. Så var ju Joe Cole den som man verkligen såg fram emot att se här. Han började alltså med att ta ett idiotiskt rött kort i sin första match mot Arsenal ungefär vid runt halvtidsvisslan. Och ja, det var väl egentligen det avtrycket han gjorde i sin tid i Liverpool.
Ja, konstigt att han inte på en höger plats kan man diskutera om, men där hittar vi honom, Joe Cole på plats 4. Vad hittar vi på plats nummer 3?
På plats 3 har vi en utvisning som på sätt och vis kan det går väl att diskutera om den hur avgörande den var för att inte vi vann ligan 2014, men Jordan Henderson var ju i fantastisk form när vi gick in i ligaavslutningen 2014. Och i hemmamatchen mot City som vi vann med 3-2 så drog han på sig ett rött kort i sista minuten. Och det gjorde att han missade de avslutande omgångarna. Och det var ju just i de avslutande omgångarna som vi tappade ligatiteln genom att förlora mot Chelsea och kryssa mot Crystal Palace. Så den utvisningen fick ju väldigt stor inverkan på att vi inte lyckades vinna. Sen så vet man inte att det kanske slutar på samma sätt ändå, men det är lätt att glömma hur otroligt bra Henderson var den säsongen.
Otajmad utvisning, och på plats nummer 3 då Jordan Henderson. På plats nummer 2 då?
Ja, plats nummer 2, det är en till utvisning mot samma motståndare. Anledningen till att jag minns den är kanske att den är närmast i tid av de här, men det har faktiskt gått hela 5 år sedan som Sadio Mané planterade sina dobbar i ansiktet på Ederson i mötet med City på Etihad, en match som vi förlorade med 5-0. Jag vill minnas att jag med en dåres envishet hävdade att det var ett alldeles för hårt domslut att visa ut Mané. Men så här i efterhand när man kollar på bilderna och klippen så kan jag väl kanske köpa att han blev utvisad. Det här togs ju upp faktiskt för diskussion bara förra helgen när Haaland gjorde en liknande grej mot en av försvararna i Crystal Palace i deras segermatch, där man pratade om att han kanske borde blivit utvisad. Nu var det väl inte riktigt lika tydligt, men att norrmannen inte ens fick gult kort då kan man ju tycka var lite udda. Men Sadio Manés röda kort var väl ändå rätt.
Storsint av dig, Thomas.
Det tog 5 år.
5 år. Ja. Och ingen kan säga att du är enögd i alla fall. Eller partisk. Vad hittar vi? Om vi hittar dobbar i ansiktet på målvakten då på plats nummer 2, vad hittar vi på plats nummer 1?
Ja, på plats nummer 1 har vi ju våran, alltså den mest ikoniska spelaren som vi har haft under de senaste, ja, egentligen under hela min tid som Liverpool-supporter, som kanske stått för det mest hårresande hjärnsläppet som man har sett under de här senaste åren. För Gerrards utvisning mot Manchester United på Anfield 2015 under sin sista säsong, det var ju något utöver det vanliga. För den här utvisningen kom i 46:e minuten. Och det som är relativt anmärkningsvärt där, det är ju faktiskt att Gerrard började den här matchen på bänken. Så han kom ju in i halvtid och han hann ju knappt komma in. Han åkte ut för en idiottackling 40 sekunder efter att matchen, halvleken hade börjat. Och då hade han ändå missat en tackling innan det som också egentligen hade kunnat givet rött kort. Så det här var ju ett hjärnsläpp som han fick. Han var ju så övertaggad så att man kan nästan tycka att Rodgers borde ha märkt att det var nog kanske inte läge att kasta in Gerrard. Men det gjorde han, och det slutade som det slutade. Men det är klart, har man suttit på bänken i match mot Manchester United under sin sista säsong och sett namn som Emre Can och Joe Allen och Adam Lallana spela istället, så kanske man var lite revanschsugen, och så tog han ut det på fel sätt. Istället han fick ju börja matchen på bänken tillsammans med starka namn som Kolo Touré, Ricky Lambert och Mario Balotelli. Men det är klart, det kanske inte heller var superupplyftande, men det här är en utvisning som jag verkligen minns, får man säga.
Det var ju ett statement kan man väl också då säga mot Manchester United som den Liverpool-killen är, för att avsluta med en riktig holmgång mot de ständiga antagonisterna. Där har vi den topp 5-listan av jag vet inte vad ska man säga, minnesvärda utvisningar under 2000-talet. Det har inte blivit så många, tack och lov, under de senaste åren. Mycket tack vare att Liverpool har inte behövt varit i sådana situationer att man har behövt ta utvisningar. Får hoppas att det inte blir fler sådana. Och med det...
Vi har ju fått in lite förslag från sociala medier också på vilka utvisningar som har varit mest minnesvärda av lyssnarna. Och det nämner både Andreas Lindman och Daniel Brandt, den utvisningen som vi hade som etta också när Gerard byts in och blir utvisad på en gång. Anton Henriksson nämner också precis den utvisningen. Vi har användarnamnet Joselito här som pratar om när Gerard får 2 gula kort inom 2 minuter mot Everton 2006. Överlag så är Gerard en sån som kunde dra på sig lite saker i affekt. Och tittar man på klipp från hans karriär så hade han kanske kunnat vara utvisad fler gånger med en annan bedömningsnivå. Sen så plockade Daniel Lagerqvist upp en av de utvisningarna som faktiskt var den första som jag kom att tänka på. Men den utspelades i 1999, så den kunde vi inte ha med på listan. Och det är när det blev lite handgemäng mellan Sander Westerfeldt och Francis Jeffers i derbyt mellan Liverpool och Everton. Det är någonting som jag kommer ihåg mycket väl, när de råkade i luven på varann och blev utvisade. Den utvisningen får man se som en liten outsider då.
En bubblare.
Eftersom den var från fel årtionde, men ändå väldigt minnesvärd.
Det finns gott om minnesvärda utvisningar, och med det så börjar vi tacka för den här gången. Per, Thomas, vad ser ni mest fram emot i kommande månaden när det gäller Liverpool? Vad hoppas ni på, Per?
Det verkar ju mer eller mindre klart att Arthur kommer skriva på ett årslån, och jag ser faktiskt fram emot att se honom väldigt mycket, om han kan bli den här injektionen som vi hoppas på mittfältet. Och man ser också klart också fram emot att se skadade spelare och en viss avstängd anfallare göra comeback.
Och det är Thomas, jag vet inte, det känns nästan lite onödigt att fråga. Jag antar att gå in på Anfield Road är väl kanske det du ser mest fram emot under den här kommande månaden. Men jag kan ha fel.
Ja, när man ska vara krass så är ju matchen i oktober. Så det är ju nästa månad. Men det är klart att det ska bli... Det ser jag otroligt mycket fram emot. Jag har ju i samband med att de byggde ut arenan, så fick man möjlighet att köpa sitt namn ingraverat i en sten på den promenaden som är utanför huvudingången, eller den stora ingången på Anfield. Och jag och min gode vän som jag brukar åka med, vi la ju en slant på att köpa en sten. Och varje gång som jag varit dit så har jag varit där och putsat den. Och nu har den stenen inte blivit putsad på 3 år. Så jag känner att jag behöver dit och putsa fram mitt namn så att det lyser lite tydligare där utanför Anfield. Så men att komma tillbaka till Liverpool ser jag ju såklart sjukt mycket fram emot.
Får jag hoppas att det blir en lyckad resa och att det går bra både för er och för Liverpool under kommande månader. Och framförallt till dig som lyssnar, jag hoppas att du har det bra och att vi hörs igen om en dryg månad. Tack så mycket, Bergqvist och Thomas Nygren, för den här gången.
Tack, tack.
Tack.
Och jag, Andreas Hjärpe, önskar dig lycka till med vad du nu företar dig, och tills vi hörs igen, ha det så bra. Hej då. Liverpool.